بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Det är vår andra lektion i Mukhtasar al-Ulu av Imam al-Dhahabi, där vi diskuterar frågan om Allah subhanahu wa ta'alas höghet över skapelsen och att Allah subhanahu wa ta'ala är lyft över oss ifrån sin skapelse, över oss både i ära och respekt och även själv. Allah subhanahu wa ta'ala, han själv och hans essens är över oss, så som Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit, som är en perfektion i sig själv och tyder på Allah subhanahu wa ta'alas storhet och även någonting som bevisas i Koran och Sunna. Och förutom att bevisen som vi nämner i Koranen och Sunnan och från sahaba och imamerna därefter, att det tyder allesammans på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför oss, så finns det i människan själv en fitra som tyder och styr honom åt att säga att Allah subhanahu wa ta'ala är över oss. Om man skulle fråga en okunnig person, var någonstans är din herre, var någonstans är din skapare, han skulle säga ovanför oss. Och när han gör dua så lyfter han ögonen mot skyn och lyfter sina händer: Allah, lyssna på min dua. Men detta är någonting som självklart är logiskt och förklarligt, men vi går steg för steg i genomgången av denna bok och detta ämne som är väldigt, väldigt viktigt. Och vi gick igenom förra gången varför det var så viktigt att förstå denna fråga och hur det kan vara så viktigt att bekräfta denna fråga. Och eftersom vi finner att så många människor missuppfattar, vänder, vrider, tolkar och motsätter sig denna ädla fråga som Ahlus Sunna har varit överens över i alla år, så blir det viktigt att gå igenom den grundligt och att belysa de aspekter som används felaktigt för att förklara och även skydda Ahlus Sunna och denna ädla troslära. Så det första vi går in på innan vi går in på själva återberättningarna i boken är vissa verser ur Al-Quran al-Karim, vissa verser ur Koranen, med en viss förklaring från det tidigare lärda salaf som tyder på det vi pratar om. Och genom att bara begrunda dessa verser och sedan förklaringarna från salaf på dem, så hade det varit tillräckligt för en person att bekräfta att Allah subhanahu wa ta'ala i sin Koran, att han bekräftar att han är ovanför oss, att han är lyft över oss, att han är rest över skapelsen och rest över tronen. Och den första versen som vi använder som belägg är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande i surat Taha, sura 20, vers 5: Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi stawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi stawa. Att Ar-Rahman, den barmhärtige, har rest sig över tronen. Och även att Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Al-A'raf, vers 54, att thumma stawa ala al-arsh, att efter Allah subhanahu wa ta'ala skapat himlarna och jorden och allting däremellan, thumma stawa ala al-arsh, så reste han sig sedan över tronen. Och Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, han tar med i sin sahih al-Bukhari från Imam Mujahid, och det är Mujahid bin Jabr al-Makki, Abdullah ibn Abbas, profeten sallallahu alaihi wasallam sahabi, hans elev Mujahid i tafsir, som dog år 104 hijri, där Imam Bukhari tar med ett uttalande från Mujahid rahimahullah, från tabi'in, från Abdullah ibn Abbas kända elever, där han förklarar istiwa och vad detta ord som återkommer i verserna, vad det innebär. Så Imam Bukhari tar med och säger att waqala Mujahid bin Jabr, Abdullah ibn Abbas elev, istawa يعني على العرش, att han reste sig över tronen. Istawa, alltså att han reste sig, att han lyfte sig. Så detta är till och med en förklaring från Mujahid på denna vers och vad det betyder. Vad betyder istawa? Jo, det betyder att komma över. Att komma över tronen. För att i detta ord istawa, att Allah subhanahu wa ta'ala istawa, att al-istiwa, det är någonting som diskuteras ständigt och försöker tolkas och vändas och vridas på av al-Jahmiya och Mu'attila, dessa sekter, Mu'tazila, vilket vi kommer komma att nämna senare, till att bli att Allah subhanahu wa ta'ala tog makten över tronen. Andra versen vi nämnde här i surat Al-Araf, vers 54, var att thumma stawa ala al-arsh, sedan så reste han sig över tronen. Om att resa sig i stawa, som Mujahid förklarat, till att lyfta sig över, att komma över, att detta innebär istaula, som de försöker förklara det. Eller antingen istaula eller istila. De försöker förklara det, var något av de båda. Alltså att ta makten över. Allah subhanahu wa ta'ala tar sedan makten över tronen. Vad ägde han den inte innan? Och att Allah subhanahu wa ta'ala nämns och beskrivs med att ha rest sig över tronen. Varför ska tronen, om detta ska innebära makt, vara särskilt när Allah subhanahu wa ta'ala har makt över allting och inte bara tronen? Så varför ska tronen nämnas? Så vi har två frågor till den som i dessa verser vill tolka istiwa, att Allah subhanahu wa ta'ala reste sig, att det egentligen betyder ta makten över. Ett, tog han makten över tronen efter att den tillhörde någon annan, eller han alltid ägt den? Om han alltid har ägt den, varför ska han ta makten över den? Så hur kan versen betyda att han tar makten över tronen? Det andra är, varför ska tronen tas makten över? Äger han inte allting annat också? Så varför särskiljs tronen? Men den korrekta förståelsen som vi får från sahaba, från tabi'in, från salaf generellt, är att det är att Allah subhanahu wa ta'ala reste sig över tronen. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Sedan, nästa vers vi använder som ett exempel på denna fråga är i surat al-Furqan, sura 25, vers 59, där Allah subhanahu wa ta'ala säger ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ. Och sedan reste sig över tronen ar-Rahman. I versen i sura Taha så är det ar-Rahmanu عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Ar-Rahman, den nådige, reste sig över tronen. Och i denna vers har vi thumma stawa, sedan, thumma, sedan, stawa ala al-arsh, reste sig över tronen, vem? Ar-Rahman, i surat al-Furqan. Och Imam Ibn Jarir al-Tabari, Imam al-Tabari, rahimahullah, som det har diskuterats väldigt mycket kring, han nämner i sin tafsir, och han dog år 310 hijri, att i Allah subhanahu wa ta'alas uttalande thumma stawa ala al-arsh ar-Rahman, sedan reste sig ar-Rahman över tronen, alltså betyder detta ay ala wartafa, att lyfta sig och resa sig, att Allah lyfte sig över tronen, reste sig över tronen. Det är så Ibn Jarir al-Tabari förklarar den här versen. Och sedan har vi även en förklaring från Abu al-Aliya al-Riyahi. Och Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah ta'ala, det är Rufay ibn Mehran al-Riyahi. Rufay ibn Mehran al-Riyahi, som dog 93 hijri. Han dog innan första århundradet i den umma. Där han förklarar Abu al-Aliya al-Riyahi att istawa ila sama, att Allah subhanahu wa ta'ala istawa ila sama, att det betyder irtafa, som Imam al-Bukhari tar med i sin sahih. Alltså att han reste sig över himlen, eller himlarna. Och Imam al-Baghawi rahimahullah från 500 hijri, som är en av de kända korantolkarna som har varit upprättade på Ahl-Sunnas metodik och troslära, han säger i sin tafsir att kring dessa qala Ibn Abbas wa akthar mufassiri salaf, att Ibn Abbas och majoriteten av de som har tolkat Koranen bland salaf, att irtafa'a ila sama, att han har rest sig, över himlen, alltså att han reste sig. Så vad är det vi diskuterar här? I dessa verser som hittills har diskuterats har vi kommit förbi ordet istiwa, eller att Allah subhanahu wa ta'ala stawa, att han reste sig. Och tre olika förklaringar, eller tre olika personer har förklarat resningen istiwa till att vara ala wa irtafa'a, att han har rest sig och höjt sig över tronen. Och när vi har sett dessa förklaringar, då blir frågan, hur kan det ni tror på, Asha'ira, Mu'tazila, dagens Jahmiya, dessa sekter som försöker vinkla och vända och vrida på dessa, hur kan ni fastställa att Salaf menar att vi tror på ordet utan att förklara betydelsen? Vi tror på ordet utan att veta vad det betyder. Ja, vi tror på egenskapen utan att veta hur den ser ut och hur den går till. Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst, och det är så som det passar honom, hans majestät subhanahu wa ta'ala. Men vi vet vad som står, vi vet vad det betyder, och vi tror på att det är sant. Annars vad ska vi tro på? Hur kan de som ni tillskriver att inte ens vet vad det betyder, hur kan de förklara? Varför förklarar de här verserna? Varför förklarar de istiwa? Hela versen nämns, det enda ordet som förklaras i tafsiren ابن جرير الطبري هان سيء على وارتفع، ابو العاليه سيء ارتفع، مجاهد بيكين وهان سيء على دوم بسكريفر لفتا ريسا ريسا لفتا فيكت اودر دوم بسكريفر استواء لور هيلا باشن اوك دوم بسكريفر اوك فكلار ات اود Det betyder att de vill få ut någonting av den här förklaringen. Om det bara skulle stå utan att betyda någonting, vad är det de förklarar då? Så de kommer säga, nej men de bara upprepar ordet. Varför upprepar de inte hela versen? Varför upprepar de bara i så fall förklaringen på det ordet? Jo, för att de vill förklara det här. De vill bekräfta vad det betyder så att man inte tolkar det och att det är äkta. Men hur det går till, Allah subhanahu wa ta'ala vet hur det passar honom. Också bland verserna som bevisar Allah subhanahu wa ta'alas höghet över skapelsen är i surat Fatir vers 10. Och surat Fatir är surat 35 vers 10 där Allah subhanahu wa ta'ala säger ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib, att de goda orden reser upp till honom, att de lyfts till honom. Så hur kan dessa goda ord nämnas lyftas till honom om Allah subhanahu wa ta'ala inte är rest över skapelsen? Sedan säger Allah subhanahu wa ta'ala också i surat Ali Imran, surat 3, vers 55 till Isa alayhi salam att inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, att jag ska ta dig, eller vissa tafasir låta dig somna och sova, wa rafi'uka ilayya, och lyfta upp dig till mig. Nu försöker de förklara, de säger att Allah säger att han ska lyfta upp honom i status. Och att lyfta upp här betyder ge honom status. Då har vi två frågor. Ett. Den statusen som han ska få nu. Han som profet alayhi salam. Isa ibn Maryam. Hade han inte redan den statusen när han var profet? Två. Wa rafi'uka ilayya. Och lyfta upp dig till mig. Ska han ge honom status som Allah? Eller vad då? Varför finns mig med i versen? Om det handlar om att lyfta upp i status. Antingen ska han lyfta upp honom i status som han inte hade förut. Och då undrar vi, varför hade han inte status förut? Allah subhanahu wa ta'alas profet Isa alayhi salam. Falskt. Det andra är lyfta upp dig till mig. Lyfta upp dig i status till mig, min status. Ska Allah lyfta upp Isa alayhi salam till Allahs status? Subhanallah. Na'udhu billah. I så fall kommer kristna börja använda den här versen. Kolla, ni säger Isa Allah lika. Nej. Inni mutawaffika, jag kommer låta dig somna enligt vissa tafasir och ta dig i vissa andra tafasir, men det är att Allah subhanahu wa ta'ala lät Isa alayhi salam somna när Allah lyfte upp honom. Wa rafi'uka ilayya, och lyfte upp dig till mig. Alltså till himlen, till höjden. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han säger kring samma händelse i surat An-Nisa, sura 4, vers 158, barrafa'ahu Allahu ilay, utan Allah subhanahu wa ta'ala lyfte upp honom till sig. Allah subhanahu wa ta'ala lyfte upp Isa alayhi salam till sig istället för att de skulle döda honom. Wa ma qataluhu yaqina, bal rafa'ahu Allah ilay. De dödar absolut inte honom, utan Allah subhanahu wa ta'ala lyfte upp honom. Och vad som antyder ytterligare på att det är detta som har hänt, det är de tydliga hadith som nämner att Isa alayhi salam ska stiga ner. Isa alayhi salam ska komma tillbaka. Isa alayhi salam är levande. Isa alayhi salam ska komma ner tillbaka. Han ska dö här, han ska begravas här, eller hur? Så Allah subhanahu wa ta'ala lyfter upp honom, och det är det verserna tyder på. Ilay. Det som vi stödjer oss på i versen, det är att i båda verserna nämner Allah subhanahu wa ta'ala sig själv. Alltså uppåt, och Allah subhanahu wa ta'ala är rest ovanför skapelsen, ovanför tronen, vilket vi tror på. Subhanahu wa ta'ala. Även en vers som tyder på detta väldigt tydligt och uppenbart är i surat An-Nahl, sura 16, vers 50. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, att de änglarna, de fruktar sin herre som är över dem, och de gör det de blir beordrade. Det att vi pratar om änglar är uppenbart, och att yaf'aluna ma yu'marun, att de gör det de blir beordrade, detta är någonting som endast änglarna har beskrivits med, att de gör det de blir beordrade, eller hur? Yakhafuna rabbahum min fawqihim, de fruktar sin herre som är över dem. Vi känner till att det finns änglar på jorden och det finns änglar i himlen. Och vi vet att det finns någonting som heter Beitul Ma'mur, som nämns i även surat Tur. Beitul Ma'mur. Vad är Beitul Ma'mur enligt hadithen i Sahih Bukhari? Det är en en plats och en byggnad likt Kaaba som finns på den sjunde himlen, där änglar går in igenom och gör sajda och går ut, och det finns ingen ängel som har kommit in som någonsin kommer kunna komma tillbaka in igen, för att det finns så många änglar som kom, som vallfärdar eller som går igenom denna skapelse, som går igenom denna Baitul Ma'mur, detta hus av dyrkan i den sjunde himlen. Där är änglarnas qibla, där är änglarnas Baitul Ma'mur. Så där är änglarna, och vi vet att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att i himlarna finns det inte en plats med fyra fingrars avstånd, så mycket. Det finns inte en plats i himlarna som är likt så mycket utan att en ängel gör sig där. Om vi vet att i himlarna inte, att det inte finns en sån stor yta utan att en ängel gör sig där. Samtidigt som vi vet om Baitul Ma'mur och att änglarna går in där och att de inte kommer, kommer komma tillbaka, så vet vi att majoriteten av änglarna i så fall de befinner sig i himlarna. Eller hur? Att änglarnas boplats, änglarnas plats är himlarna, och sedan att de kommer till jorden och så liknande. Då vet vi att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför sina änglar. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. De fruktar, änglarna, sin herre som är över dem. Då han är ovanför skapelsen, ovanför de himlarna. Sen nästa vers i surat Al-Mulk, sura 67, vers 16. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Aamintum man fi as-samaa' an yakhsifa bikum al-ard." Tror är ni fria eller är ni säkra från den som är ovanför himlarna att han ska låta jorden sluka er? "Aamintum man fi as-samaa'" tror ni att ni är säkra från den som är i himlen, alltså ovanför himlarna, "an yakhsifa bikum al-ard" att han ska låta jorden sluka er? Och detta kommer vi återkomma till genom dessa hadither vi kommer gå igenom. Och gång efter gång får vi bevis i Koranen nu att Allah subhanahu wa ta'ala är rest ovanför skapelsen. Se ytterligare en vers. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att Fir'aun säger: "Ja Haman", hans högra hand. Han säger: "Ja Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab." Bygg ett torn åt mig så att jag kan nå höjder. Asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Höjden av himlarna så att jag kan gå upp och se Musa alayhi salams herre och Gud. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. För jag tror att han ljuger. Jag anser honom vara en lögnare. Detta tyder på att Musa alayhi salam, att han har kallat Fir'aun också till att tro på den herren, den skaparen, den guden som är ovanför skapelsen, ovanför himlarna, så att han säger: "Ja Haman, ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab." Bygg åt mig ett torn så att jag når må höjden. "Fa attali'a ila ilahi Musa." Så att jag kan se vad Musa alayhi salams gud är någonstans. För varför? "Wa inni la'adhunnuhu kadhiba." För jag tror att han ljuger. Så han tror att han ljuger han tror att han ljuger att det finns en annan gud. Men två, att han ljuger om att den guden är ovanför skapelsen. Och sedan säger Imam al-Dhahabi i boken al-Ulu, han säger sedan: "Fa inni ahbabtu ya abdallah al-insaf." Att jag vill och jag älskar för det att du, Allah, tjänar ska vara rättvis. Han säger: "Faqif ma'a nusus al-Qur'an wa sunnah." Så stanna upp nu när vi nämner bevisen från Qur'an och sunnah. "Thumma anzur." Och sedan titta efter. "ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات." Kolupsen, vad säger sahaba och deras elever och de lärde inom tafsir kring dessa verser? "وما حكوه من مذاهب السلف." Och vad har de nämnt att de tidigare lärde har varit upprättade på? "فإما أن تنطق بعلم." Antingen kommer du yttra dig och prata med kunskap. "وإما أن تسكت بحلم." Eller att du är ödmjuk och tyst. Antingen tala med kunskap eller vara tyst. "ودع المراء والجدال." Och sluta upp att diskutera och tjafsa. "فإن المراء في القرآن كفر." För att tjafsa och disputera kring Koranen är kufr. "كما نطق بذلك الحديث الصحيح." Så som du har nämnt sin hadith som är sahih. Så här ser hur Imam al-Dhahabi efter dessa verser, hur han påbjuder den som läser och hans, så att säga, åhörare att vara rättvisa, att stanna upp vid varje vers och hadith, att kolla upp vad sahaba och tabi'in och salaf säger i dessa frågor, och att yttra sig med kunskap eller att vara tyst överhuvudtaget och att inte diskutera och tjafs, utan kolla upp och vara uppriktig i ditt sökande. Kolla vad Koran och Sunna och Sahaba sagt och vad de har tolkat dessa saker som och vad de stod för. Och vi kommer komma fram till med dessa bevis i denna bok att Koran, Sunna, Sahaba, Tabi'un och imamerna efter i alla ämnen har sagt att Allah SWT är rest ovanför skapelsen, att han är rest över tronen, över oss, ovanför skapelsen. Den första hadithen som Imam al-Dhahabi tar med i Mukhtasar al-Ulu är den kända hadithen från Muawiya bin al-Hakam al-Sulami. Den kända hadithen från Muawiya bin al-Hakam al-Sulami. Där Muawiya bin al-Hakam al-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, han säger: "Kanat li ghanamun bayna Uhudin wal-Jawaniyya." Att jag hade får som var mellan dalarna Uhud och Jawaniyya. De här två platserna jag hade i den här dalen. Jag hade får. Fiha jariyatun li. Och där fanns en av mina slavinnor, en av mina tjänarinnor som liksom tog hand om fåren. Fattala'tuha dhata yawmin faidha adh-dhi'bu qad dhahaba minha bisha'tin. Och jag lät henne ta hand om fåren en dag när vargen kom. När vargen kom och lyckades knycka ett av fåren. Wa ana rajulun min bani Adam fa asaft. Och jag är från Adams barn. Jag liksom sörde över detta att ett av mina får har försvunnit. Fa sakaktuha. Så jag slog till henne. Fa ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Så jag kom till profeten sallallahu alayhi wa sallam wa fadhakartu dhalika lahu fa 'azzama dhalika 'alayya fa qultu ya rasulallah afala a'tiquha. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, när han fick höra det som hade hänt, så påpekade han för honom att det här var fel, att han såg det som någonting väldigt illa. Så han sa: ska jag fria henne? Alltså han har gjort fel emot henne, han har förtryckt henne, han har inte rätt att slå henne. Så han slog till henne på grund av att hon lät detta ske, så att säga. Vargen kom och knyckte ett får. Så profeten sallallahu alaihi wasallam såg negativt på det som har hänt. Och han kommer som sahabin kommer med som ett förslag att ja rasulallah afara atiquha, ska jag inte fria henne och göra henne fri, för detta är i så fall en kafara, detta är i så fall en soning för det som har hänt och en förlåtelse för mitt misstag. Qala ud'uha. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger: hämta henne, alltså kalla på henne så att hon kommer hit. Fada'utuha faqala laha ayna Allah. Så jag hämtade henne och kom med henne. Faqala laha ayna Allah. Så han frågade henne: var någonstans är Allah? Qalat fi sama. Hon sa: ovanför skapelsen, alltså ovanför himlarna. Qala man ana. Så han sa: vem är jag? Qalat, hon sa: anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hon sa: du är Allahs profet sallallahu alaihi wasallam. Qala a'tiqha fa innaha mu'mina. Han sa: fria henne, för sannligen är hon en troende. Fria henne, för sannligen är hon en troende. Denna hadith säger Imam al-Dhahabi om: hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun wa abu daud wa nasai wa ghayru wahidin min al-a'imma fi tasanifihim. Att denna hadith är autentisk och återberättats och rapporterats av muslim i sahih muslim och abu daud och nasai och andra bland böckerna från det lärda. Wa yamurrunahu kama ja'a ولا يعترضون له بتأويل ولا تحريف. Och vi tar emot den så som den har nått oss, och vi vänder och vrider inte på den och tolkar om den. I denna hadith, och denna hadith har jag tänkt att vi ska ha en specifik dag som kommer vara en ledig dag kanske framöver, där vi kommer ha en dag där vi bara diskuterar denna hadith och bara liksom försvarar denna hadith och dess kedjor, kanske på en lite högre nivå, en nivå av hadithvetenskap, för att ha det gjort och för att förklara att det inte finns kritik mot denna hadith. För det finns de som försöker rikta kritik mot denna hadith, som självklart på alla sätt vill få bort alla bevis som tyder på att Allah SWT är rest ovanför skapelsen. De försöker först komma med att den här, det finns olika återberättningar. Sen vill de komma till att det är någon som måste ha gjort misstag. Sen är det imam muslim som har gjort fel. Sen går det emot logiken. De försöker komma med olika argument. Vi tittar på först och främst hur Salaf har tolkat och använt denna hadith. Så att inte vi kommer idag och försöker tolka den och använda den för vår egna begär. Utan vi tolkar den i enlighet med hur Salaf har tolkat den. Och vi har Imam Ibn Khuzayma, rahimahullah, som ett exempel, som är den väldiga imamen, Imam Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzayma, som har skrivit Sahih Ibn Khuzayma, som har skrivit Kitab al-Tawhid, vilket jag har här i min hand, och han dog 311 hijri, som kallas för Imam al-A'imma, de lärdas lärda, eller imamernas imam, eftersom han antagligen haft många av de lärda som elever. Och han skriver som överskrift över denna hadith, just denna hadith tar han med, och innan han tar med denna hadith om slavinnan och att profeten sallallahu alaihi wasallam frågade henne ein Allah, var någonstans är Allah, så nämner han som kapitel 30 i denna bok, han säger som överskrift, och det är hans förståelse och det han vill komma fram till med hadithen, eller hur? Han säger babu dhikri dalili ala anna al-iqrara bi anna Allah azza wa jalla fi s-sama min al-iman. Att kapitlet där vi bekräftar bevis om att bekräfta att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför himlarna är tro eller tillhör tro. Så att bekräfta att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, att Allah subhanahu wa ta'ala är rest ovanför skapelsen, ovanför sina himlar, detta är min al-iman, detta tillhör tron. Och om någon skulle komma nu och argumentera, eftersom det har kommit upp nu i vissa verser, amintum man fissama, och här har vi fissama i himlen, vilket skulle kunna översättas som i himlen, i, de säger fi, filbeit, i huset, anta filbeit, är du i huset. Så de säger, alltså försöker ni säga att Allah är i himlen. Vi säger nej, Allah är ovanför himlarna, ovanför skapelsen. Och hur förklarar vi det här? Jo, för att i arabiskan, fi, att någonting är fi, i, som det skulle kunna översättas, måste inte alltid betyda i, utan kan betyda på. Vad säger Fir'aun till dem som i så fall skulle tro på Mosa? Han säger, lau sallibannakum fi judhu'in nakhl. Jag kommer i så fall hänga upp er, alltså korsfästa er på palmer, på palmträ. Säger han, jag ska i så fall hänga upp er och korsfästa er på träd eller i träd? På träd, eller hur? Allah subhanahu wa ta'ala säger fasihu fil ard, så gå runt på jorden. Eller gå runt på jorden eller gå runt inne i jorden? Allah subhanahu wa ta'ala nämnde och yusabbihu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, att honom prisar de som är i himlen och de som är i jorden. I jorden eller på jorden? Tayyib, då vet vi att fi, det betyder inte alltid i någonting, det kan också betyda över någonting, på någonting. Och därför fi as-sama, den som är ovanför himlen, på himlen, ovanför himlen, i höjden. Så även Imam Ibn Khuzayma rahimahullah, han själv har lagt som överskrift över denna hadith att det hör till iman att bekräfta att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför himlarna med denna hadith och profeten sallallahu alaihi wa sallams fråga. Efter att han har nämnt Ibn Khuzayma, eftersom vi fortsätter i det spåret och tar med denna nytta, efter att han har nämnt dessa verser, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, sen att Allah subhanahu wa ta'ala säger thumma istawa ala al-arsh, och de verser vi har nämnt, amintum man fis sama och liknande, så säger Imam Ibn Khuzayma, han säger efteråt, och detta är något som är väldigt vackert och fint med just Imam Ibn Khuzaymas kitab al-Tawhid, även hans Sahih Ibn Khuzayma, han lägger mycket kommentarer, han pratar mycket emellan, han försöker lägga en tolkning och en förklaring där emellan som inte är ganska vanligt under den här tiden, under dessa skriverier som finns under den här tiden, och hadithvetenskapens mästare, de samlade hadith och återberättningar, och så känner vi till som Shama'il al-Tirmidhi. Hadith och överskrift. Överskriften tog vi nytta från nyss, men Ibn Khuzayma, han även beskriver och pratar lite emellan. Därför, efter att han nämnt dessa verser om att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, ovanför himlarna, han säger فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِخَبَرِ اللَّهِ, så vi tror på det som Allah subhanahu wa ta'ala har informerat oss om, anna khaliqana mustawin ala arshihi, att Allah subhanahu wa ta'ala, vår skapare, är rest ovanför sin tron. Han säger la nubaddilu kalam Allahi wa la naqulu qawla ghayr alladhi qila lana, han säger vi ändrar inte om det han har sagt Allah subhanahu wa ta'ala, och vi säger inte annat än det som har nått oss. Kama qalat al-mu'attilah al-jahmiyya, så som dessa förnekare al-jahmiyya, på den tiden fanns inte ashaira, på den tiden fanns jahmiyya och mu'tazila började dyka upp. Så jahmiyya kommer med dessa argument. Jahmiyya, den första sekten som förnekade namn, egenskaperna, att beskriva Allah med varken namn eller egenskaper överhuvudtaget. Jahm bin Safwan och hans sekt, Jahmiya. Han säger att vi säger inte kama qalat al-mu'attilat al-jahmiya, så som al-jahmiya säger. Vad säger de? Innahu staula, han tog makten. Subhanallah. Det här kommer idag som ett exempel från Asha'ira. Som att Asha'ira säger att istawa ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, att han reste sig över, som vi har bekräftat från Salaf. Att det här ordet betyder istila eller istawla, att han tog makten. Det här är ett argument som inte kommer från Asha'ira. Det är ett argument som kommer från Jahmiya. Och därför kom ihåg att al-Asha'ira skiljer sig från vissa regler och vissa principer av sekten Jahmiya i början. Men de är kusiner och de är från varandra. De har samma grund för neka egenskaperna. Samma grund liknar inte Allah med skapelsen och sen förneka allting. Därför säger just Ibn Khuzaima, nämner tvivlet som finns hos al-Jahmiya och säger, vi säger inte så som al-Jahmiya säger, innahu staula ala arshihi, att han tog makten över tronen. Kom ihåg nu att Imam Ibn Khuzaima, han dog 311 hijri. Abul Hasan al-Ashari från i slutet på den här tiden, så nära 400 hijri. Ibn Khuzaima dör i början på 300 hijri. Abul Hasan al-Ash'ari, som Asha'iras tillskriver sig, han fanns inte ens på den här tiden. Ändå kan Ibn Khuzaima nämna exakt samma tolkning som Asha'ira använder idag i Staula. Varför? För att det tillhörde Jahmiyas tvivel. Jahm bin Safwan, som även de förnekar, som även de vänder sig emot, som även de säger vi håller lite med honom. Han nämner deras tvivel. Och vad är deras tvivel? Samma tvivel. I Staula, att han tog makten över. Allahu akbar. Detta nämner Ibn Khuzaima 300 hijri. Innahu staula ala arshi lastawa fabaddalu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Så de ändrade på det som kommit till dem. Subhanallah. Så se hur han nämner Jahmiya med denna tolkning. Och idag har folk fått för sig att denna tolkning som de försöker kriga med, istaula, istila, att ta makten, att få makten över, att det är det istiwa betyder, och inte resa sig och höja sig, att detta är någonting som de kommer med idag. Nej, Jahmiya kom med just den tolkningen, just det argumentet som Ibn Khuzaima tar med. Asha'ira långt efter. Sedan även så säger Imam al-Dhahabi, efter att ha nämnt denna hadith, han säger وهكذا راينا كل من يسال اين الله. Och detta är vad vi ser på, hur vi ser på alla som blir frågade var någonstans är Allah. Yubadiru bifitratihi wa yaqulu fi as-samaa. Och den som du kommer fråga, som är på en sund grund av fitra och inte känner till dessa tolkanden och dessa omvridningar, utan är en vanlig muslim, att den som blir frågad var någonstans är Allah, subhanahu wa ta'ala, kommer att säga ovanför oss, vid samma. För fil khabari mas'alatan. I denna återberättning av Muawiyah bin al-Hakam al-Sulami så finner vi två nyttor, säger Imam al-Dhahabi. Han säger ihdahuma, den första nyttan är shir'iyyatu qawli al-muslim ayna Allah, att en muslim kan fråga, att det är korrekt att fråga var någonstans är Allah. Varför? För att profeten sallallahu alaihi wasallam, han frågade denna fråga. Ni säger alltid annat än profeten sallallahu alaihi wasallam sagt. Han är på alla platser. Han är ingenstans. Profeten alaihi wasallam eller Allah subhanahu wa ta'ala i hans Al-Quran al-Karim har varken sagt alla platser eller ingen plats någon gång. Han har sagt fissama och var är Allah. Och vi säger det profeten sallallahu alaihi wasallam säger. Hur kan någon förneka det som han säger? Antingen så förnekar du det profeten sallallahu alaihi wasallam säger och tycker att du kommer med någonting bättre. Eller så accepterar du och säger det vi säger. Så det första är att man kan säga var är Allah. Eller att du kan säga till en muslim var är Allah. Thaniha, den andra punkten är qawl al-mas'ul fi as-sama. Faman ankara hatayn al-mas'alatayn fa innama yunkiru ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Det andra är att det är korrekt av den som blir frågad var någonstans är Allah, att han säger ovanför oss vid sama, alltså ovanför himlarna. Det är det som är det korrekta, för det är det som vi finner i denna hadith. Fa man ankara hatayn al-mas'alatayn, den som förnekar någon av dessa två frågor, fa innama yunkiru ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, så avvisar han profeten sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith är självklar och denna finns i Sahih Muslim. Enligt Darussalams tryck som är känd idag så är det hadith 537. Hadith 537 som denna hadith finns med, och det är en lång hadith. Och det som vi tar nytta av i denna hadith från Muawiyah bin al-Hakam al-Sulami, det är att profeten sallallahu alaihi wasallam testar denna slavinna, testar henne med att fråga två saker. För att är hon troende så är det en dygd, en stor handling att fria henne, och det är någonting som hon förtjänar. Men han måste bekräfta att hon är troende först. Så han frågar, ayn Allah, var är Allah någonstans? Hon säger, fis sama. Och det andra han frågar är, vem är jag? Hon säger, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du är Allahs sändebud och profet sallallahu alaihi wasallam. Och han säger, a'tiqha, fa innaha mu'mina, fria henne, för sannligen är hon troende. Denna hadith finns i Sahih Muslim och den är bevarad. Det finns ingen kritik egentligen mot den. Förutom att det finns vissa återberättningar på andra ställen, vilket jag sa vi kanske någon gång kommer gå igenom detaljerat, som nämner vissa andra händelser, som att hon var stum och hon pekade mot himlen, och att profeten sallallahu alaihi wasallam frågade henne, vittnade om la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, och hon sa ja, och att det var det handlar om, inte det här, och att allt det här är tillägg. Först och främst, i alla diskussioner och disputer i hadithvärlden mellan de olika texterna, Sahih Bukhari och Sahih Muslim har företräde. Vi kan utgå från den principen. Ta med den här principen. Är det tjafs och krock mellan olika hadither som krockar mellan hur det ska se ut, vad som sades, vad som inte sades i Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim och andra böcker, kom ihåg Sahih Bukhari, Sahih Muslim har företräde. Om vi ska lösa en konflikt snabbt, då utan att behöva gå in på detaljer, om det är ett tjafs mellan hadither som krockar, tycker man, Sahih Bukhari och Sahih Muslim har fawqiyya eller awlawiyya, de har företräde. Då har vi löst denna fråga med att Sahih Muslim, han har företräde över alla andra fraser och händelser som är denna händelsen, om det skulle skilja sig. Men vad som också går att lägga till är att i de återberättningarna som nämner att hon pekade mot himlen, de försöker nämna att hon var stum, så hon pekade mot himlen, även det är egentligen alhamdulillah bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen. Men de vill få bort fissama, och de vill få bort betydelsen av att Allah är någonstans. Så de menar hon pekar, alltså att han är upphöjd, att han är stor. Mushrikin trodde också på att han var stor. Varför är det så viktigt ständigt i denna rörelse att bekräfta att Allah är stor och att Allah är mäktig? Detta Allah, jag frågade, var någonstans är han? Du börjar förklara att han är tjock. Det har ingenting med varandra att göra. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger, ayn Allah, var är Allah? Var? Inte hur är, inte hur stor är. Hur stor är, du hör varje adhan, Allahu akbar, Allahu akbar. Han är störst och viktigast av allting. Men här frågar han, ayn Allah, var är Allah någonstans? Som säger fi sama. Den återberättning som nämner att hon är stum och att hon pekar mot himlen, den finns i Musnad al-Imam Ahmed, volym 2, sidan 291, och i Al-Bayhaqi, med en återberättningskedja som går tillbaka till någon som vi känner till som Al-Mas'udi. Al-Mas'udi. Och Al-Mas'udi, han är Abdurrahman bin Abdillah bin Utba ibn Mas'ud. Abdurrahman bin Abdillah bin Utba ibn Mas'ud. Abdurrahman bin Abdillah, han är känd som Al-Mas'udi. Och även om han är, förutom att det finns viss kritik kanske mot hans minne, men det finns en särskiljande defekt kring just Al-Mas'udi. Och vi har gått igenom detta i Shamail faktiskt i början. Det att Al-Mas'udi, Abdurrahman bin Abdillah bin Utba, han fick dåligt minne och började blanda ihop och lämnades. På grund av att han kunde inte återberätta längre. Han fick någonting som någonting som kallas i hadithvärlden för ikhtilat. Han började blanda ihop. Och när det är en person som börjar blanda ihop så pass mycket att man inte kan lita på honom längre, och att han gör så stora misstag i ihopblandningen och vändningen och vridningen att han inte kan accepteras längre, så tar man hänsyn till att om han haft bra minne innan, så vilka var innan och vilka var efter, så att vi vet att de som är efter, vi tar inte från dem. Okej? Och dessa kedjor som handlar om denna händelse, som går tillbaka till Al-Mas'udi, som vi finner i Musnad al-Imam Ahmed och Al-Bayhaqi som jag nämnde, den är återberättad genom Yazid ibn Harun. Och Yazid ibn Harun och Abdurrahman ibn Mahdi, det är de två som har återberättat från honom efter han fick dåligt minne. Och den som återberättar från honom här är Yazid ibn Harun. Ibn Numayr rahimahullah, han säger om Al-Mas'udi. ابن نمير رحمه الله هان سير أم مسعودي كان ثقة هما بوليتلي واختلط بآخره من هان فيك دولت من سينار سمع منه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة عبد الرحمن بن مهدي أوك يزيد بن هارون أتبرت الحديث الفرهنوم افترا في دولت من افترا تنبرا دبلان داي هوبس دي تاسيت سن بيس أوكي ودن سمو تبرت دنا هندل سما بيكا دي يزيد بن هارون Så det betyder att den är svag och att det inte är korrekt att använda sig av den återberättning som talar om pekandet. Och så finns det detaljer kring alla argument som skulle kunna tas upp emot den. Men jag vill ta bort först och främst denna för att den försöker man argumentera med snabbt. Och den är inte autentisk på grund av Al-Mas'udi och hans dåliga minne. Samtidigt som det bekräftade och det kända är i Sahih Muslim från Muawiyah bin al-Hakam al-Sulami. Som återberättade denna händelse med Ayn Allah, var är Allah någonstans? Fissama, han är ovanför himlarna, ovanför oss. Och även denna kedja som finns i Sahih Muslim, vilket vi kanske går igenom någon gång, det är inte den enda som finns med denna händelse. Det finns tre olika kedjor som går tillbaka till denna händelse från Imam Malik och vidare till Abu Huraira radiyallahu anhu och denna som går tillbaka till Muawiyah bin al-Hakam al-Sulami. Det finns olika kedjor till den här händelsen, så tror inte att den är Sahih Muslim, den är ensam och det finns bara en och sen resten, det krockar. Nej, det finns flera bevarade kedjor och bevarade återberättningar från olika personer om just den här händelsen med just dessa ord. Men Sahih Muslim har överträdelse över resten och Imam Muslim har en plats som inte andra har. Han ges företräde även om vi ska diskutera diskussionen och då har vi kommit fram till att okej, den är bevarad. Därför kan vi inte förneka den. Och den som förnekar den försöker att hamna i att förneka sunna. Även fast han inte trodde. Och vi avslutar denna genomgång. Och jag ville begränsa det faktiskt till just denna hadith med slavinnan. Eftersom den är så avgörande och så viktig. Och det första av återberättningarna i form av bevis som tyder på att Allah SWT är ovanför oss. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam frågade. Och att detta var bevis för iman så som Ibn Khuzaima nämner. Medan resten av haditherna kommer gå i rullande fart. Och vi kommer ta flera per gång. Jag räknar upp till att vi tar ungefär 15 hadither per gång. Som tyder på varandra. Eller som tyder på att Allah SWT är rest från förskapelsen. Men just dessa verser så att vi förstår dem rätt som vi har nämnt. Och denna hadith, den första i Sahih Muslim, är avgörande för att verkligen förstå detta koncept. Och att se att Ahl Sunnah har en sund förståelse i denna frågan. Och vi avslutar med en läsning från Kitab al-Raddi al-Jahmiya. Av Imam Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id al-Darimi. Imam al-Darimi. Abu Sa'id Uthman bin Sa'id al-Darimi, den kända imamen Imam al-Darimi, det finns två olika Darimi, det finns han som har skrivit Sunan al-Darimi, det är inte han vi pratar om, det är en annan Darimi som är Abu Sa'id Uthman al-Darimi och han har skrivit en bok som heter Kitab al-Raddi al-Jahmiya, boken som avvisar al-Jahmiya, som avvisar sekten al-Jahmiya. Och bara som en liten notis så tar vi med lite av vad de lärde har sagt om denna Imam al-Darimi så att vi vet att vi tar från en säker källa. Och det första som går att nämna är att det återberättas från Abu Zur'a al-Razi rahimahullah, Abu Hatim och Abu Zur'a, de två vännerna som var stora muhaddithin som till och med var Imam Bukharis lärare Abu Zur'a. وابو حاتم الرازي امام ابو زرع الرازي هم لفروغد ام عثمان بن سعيد الدارمي وهان سير ذاك رزق حسن التصنيف هان سكريبه ويلت غوت ده هاري وا ابو زرع الرازي رحمه الله هارت سي ام هنم اوك دوت برتاس فرون ابو الفضل يعقوب بن اسحاق القراب يعقوب القراب رحمه الله ده هان سير ما راينا مثل عثمان بن سعيد Vi har inte sett någon som Uthman bin Sa'id al-Darimi. Wala ra'a Uthman mithla nafsihi. Uthman al-Darimi har inte ens sett någon som är lik honom själv. Akhad al-adaba an ibn al-Arabi wal fiqh an Abi Ya'qub al-Bayuti wal hadith an ibn Ma'in wa ibn al-Madini wa taqaddama fi hadhihi al-ulum. Han tog språk och förståelse från al-Arabi och han tog sin fiqh från Ya'qub al-Buwayti och han tog hadith från Ibn Ma'in och Ali ibn al-Madini. Så han är fortfarande elev till Yahya ibn Ma'in och till Ali ibn al-Madini. Och man beskriver honom på det här sättet. Imam al-Dhahabi skriver om honom, Imam al-Dhahabi rahimahullah. Han säger, akhadha ilm al-hadith wa ilalahu an Ali wa Yahya wa Ahmed. Att han, Uthman al-Darmi, han tog kunskapen i hadith och dess defekter från Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in och Ahmed ibn Hanbal. Så han är elev till Imam Ahmed ibn Hanbal. Så pass. وفاق أهل زمانه وكان لهجا بالسنة وبصيرا بالمناظرة. Han kom före, han företrädde sin tids personer i kunskap och nivå, och han var en som stod fast vid sunna och som var en utsökt debattör. Och Abul Fadl al-Jarudi rahimahullah sa, kana Uthman ibn Sa'id imaman yuqtada bihi fi hayatihi wa ba'd mamatihi. Uthman ibn Sa'id al-Darmi, han är en imam som man ska följa. Både i hans liv följdes han, och efter hans död ska man också följa honom. Så detta är hur de lärde har sett på honom, så att vi ser honom som en tillförlitlig källa, som en god imam, som en som hade koll och visste vad han skrev om. Han säger i alla fall här i Kitab al-Raddi ala al-Jahmiya på sidan 67. Han säger, قال أبو سعيد الصهان الدارمي, ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا, i denna hadith, أين الله, var är Allah någonstans? Hadith om slavinnan, في السماء, Allah subhanahu wa ta'ala, för skapelsen, eller hur? I denna hadith i Sahih Muslim, i denna hadith, دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. I denna hadith har vi bevis för att den personen som inte vet att hans herre är ovanför himlarna istället för på jorden, så är han inte en troende. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَعُعْتِقَ لَمْ يُجْزِ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Och om han skulle vara en tjänare som skulle släppas fri, så skulle han på grund av denna tro inte släppas fri som en troende slav. Det finns skillnad. Det finns vissa fall som du bara får ge kafara och sona med att släppa en troende slavinna, eller hur? Och i vissa fall kan du släppa fri en vanlig slav. Han säger, om en person inte tror på detta, så släpps han inte som en troende. إذ لا يعلم أن الله في السماء. فهم يدنت أن سات الله سبحانه وتعالى في سكاب السنة. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء. سين أنت, eller ser han inte att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde hennes, denna slavinnas, tro på att Allah är ovanför skapelsen, att det är detta som var hennes kännetecken på al-iman? Wa fi qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayna Allah takdhibun li qawli man yaqul huwa fi kulli makan. Och i att profeten sallallahu alaihi wasallam frågade, var är Allah någonstans, avvisas i detta att säga att Allah är på alla platser, att han är i alla platser. لا يوصف بأين لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين. Det är omöjligt att säga var om någon som inte är någonstans utan är på alla platser. Hur kan den som är på alla platser vara var någonstans? Så detta är omöjligt. ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. Och det går endast att säga var om något eller någon som är någonstans och inte någon annanstans. ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها. Och om, så som de säger, Jahmiya, det hade varit fel att säga att Allah subhanahu wa ta'ala var för skapelsen, att det är fel att säga för samma, så hade profeten صلى الله عليه وسلم avvisat henne och lät henne vad som är rätt, inte accepterat det. ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشن تلسفارت وبروفيت صلى الله عليه وسلم بكرفت ده هنسفار وشهد لها بالإيمان وهم بكرفت الإيمان تروف دهنا سلامنا. ولو كان في الأرض كما هو في السماء وكم هن أبو يودن سوس ومن أريهم لنا لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. Och om han skulle vara ovanför skapelsen och också på jorden, så hade hennes tro inte varit fullkomlig och korrekt, så länge hon inte både bekräftar att han är ovanför skapelsen, fi sama, och på jorden också, men det behövdes inte. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. Utmanar Darmi, han säger, så Allah subhanahu wa ta'ala, han är ovanför sin tron, ovanför sina himlar, ifrån skapelsen. فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ إِلَاهَهُ. Den som inte känner till detta, han känner inte till sin Gud. Den som inte känner till detta, han känner inte till sin Gud. الَّذِي يَعْبُدُ وَعِلْمُهُ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ بِأَقْصَى خَلْقِهِ وَأَدْنَاهُمْ وَاحِدٌ لَا يَبْعُدُ عَنْهُ شَيْءٍ. Och hans kunskap är från ovanför tronen till den minsta platsen någonstans längst ner. Och hans kunskap omfattar allting och är inte långt ifrån någonting. Detta är vad vi tror på och vad denna hadith tyder på enligt Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darmi rahimahullah. Så vi har förstått denna hadithen uppenbart ut med vad den betyder. Och vi har lärt oss den och besvarat och förklarat att den är bekräftad och finns i Sahih Muslim. Sen är det den första hadithen som Imam Dhahabi själv använde här och nämnde två saker som vi lär oss från denna hadith. Att man kan fråga var någonstans är Allah och att svaret är att han är ovanför skapelsen, finns samma, alltså ovanför himlarna. Om man är emot någon av dessa två är man emot profeten sallallahu alaihi wasallam. Sen har vi också förstått denna genom att ta tolkningen från Imam Ibn Khuzaymas överskrift att detta är bevis på att bekräfta att iman tillhör att tro att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen. Och sist men inte minst, även Imam Ad-Darmis förklaring på vad denna hadith innebär. Ett, att vi tror på det. Ett, att vi måste tro på det. Två, att profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit var. Därför måste vi tro på var och att vår iman inte är fullständig och en persons tauhid inte är fullständig förrän han bekräftar detta. Och om det hade varit fel hade profeten sallallahu alaihi wasallam förklarat att det var fel. Men han bekräftade det och bekräftade iman och bad henne att frias, vilket är det största och tydligaste bevisen efter verserna och efter sahabas förklaringar och tabi'ins tolkningar på dessa verser, att Allah subhanahu wa ta'ala är rest ovanför skapelsen, att han är över oss, ovanför sin tron, ovanför sina himlar, ovanför skapelsen, ifrån sin skapelse, inte beblandad med den, över oss. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.